Livet blir tryggare, friare, lyckligare och säkrare, säger Joakim Numell om att ha en ledarhund. I andra avsnittet i vår ledarhundsserie så följer vi honom och labradoren Flinga i storstadshetsen.
Här på ett kontor mitt i centrala Stockholm, 4 trappor upp, ligger Flinga och tar en liten tupplur i sin rosa hundsäng. Och här sitter Flingas husse Joakim Numell. Och så här ser det ut hos er på vardagarna.
Ja, precis. Vi är på mitt kontor och här ligger hon tillsammans med mig hela dagarna när jag jobbar.
En ledarhund och en ledarhundsförare. Vad har ni för relation egentligen?
Ja, det är sånt där som är egentligen jättesvårt att beskriva, men det är ju en väldigt, för det första så är det ju ett sällskapsdjur, ett husdjur, men framförallt så är det något väldigt mycket mer. Hon är ju med mig varje dag och hon tycker jag förändrar mitt liv, så att det är en väldigt speciell relation.
Hur har hon förändrat ditt liv?
Hon är ju min femte hund och jag tycker väl att ledarhund som fenomen är ju otroligt, därför att som orienteringshjälpmedel som hon faktiskt är, så är det ju en helt annan sak att gå med ledarhunden än att gå med käpp. Man får en helt annan säkerhet och trygghet och snabbhet i, och man känner sig friare och lyckligare och säkrare, och ja, det är väldigt många olika saker man känner när man går med ledarhund, tycker jag.
Vi ska få följa med ut i gatumiljön sen och också åka kollektivt. Och det här är en miljö som ni befinner i varje dag helt enkelt.
Ja, nu lever ju jag och Flinga och många andra hundförare i Stockholm i en väldigt tuff miljö med mycket människor och mycket trafik. Och det är stökigt och det låter mycket med pendeltåg och bussar och människor överallt och sådär. Och där tycker väl jag att jag är inte riktigt säker på att jag skulle naturligtvis klara mig, men det skulle vara otroligt mycket obehagligare och mycket mer otryggt att inte ha ledarhunden i en sån här miljö.
Men Flinga jobbar inte hela tiden. Hur ser hennes arbetsschema ut?
Nej, precis. Hon vi jobbar ju när vi går upp på morgonen så rastar vi hemma vid naturligtvis och går en promenad så att hon får lufta sig. Och sen så när hon är klar så sätter jag på hennes selen då, som är hennes arbetstecken, och då åker vi till jobbet. Det tar ungefär en timme från dörr till dörr kan man säga då. Och sen är nog hennes arbetsdag, skulle jag tycka, ganska tråkig, men hon verkar trivas ganska bra. Så att hon ligger ju ganska många timmar här på jobbet med avbrott för lunch naturligtvis då, där vi återigen går en så lång promenad som möjligt. Och sen åker vi hem. Och då går vi också långt hemma då, så att hon får röra på sig då. Mm. Även jobbet för henne i den här miljön är ju väldigt utmanande, så att hon blir nog ganska trött också, tror jag. Men man kan tänka sig Stockholms rusningstrafik i perspektiv i våran knähöjd, så är det nog ganska utmanande, tror jag.
Hur läser du av henne och hur läser hon av dig?
Ja, först och främst så har ju hon sin sele på sig som gör, när jag håller i selen så känner jag väldigt tydligt hur hon går. Jag känner hennes steg och jag känner hur hon till och med kan vrida huvudet och vartåt hon tittar ibland, om hon tittar på mig eller om hon är okoncentrerad och tittar på någonting annat. Så selen är konstruerad på det viset att man känner väldigt tydligt hennes kropp. Den sitter ju runt bogen och runt magen och över ryggen på henne, så att man känner väldigt mycket av hennes rörelser. Man kan känna till och med när hon tar ett steg upp för en ganska låg trottoarkant. Och då vet man liksom att om ett halvt steg så är det dags att lyfta på fötterna. Och sen så hur hon läser av mig. Ja, hon använder naturligtvis kroppsspråk och min röst och mina kommandon. Och jag tror att med tiden så...
Nu ringde din telefon.
Ja, precis. Det kommer den inte göra igen. Med tiden så lär man känna varandra ganska bra. Så att det blir någon sorts ordlös kommunikation. Hon vet direkt när jag är på dåligt humör eller på bra humör. tror jag. Så att hon läser nog av oss människor väldigt tydligt. Och känner naturligtvis mina rörelser också om jag är mer och koncentrerad på när jag går och följer efter henne. Eller om jag går och tänker på annat eller ja, pratar i telefon eller något annat som man inte ska hålla på med när man är ute och går med hund så att säga.
Gör det? Går du och pratar i telefon?
Det händer, men jag undviker det därför att mitt fokus brister ju också. Och man kan inte liksom gå och drömma när man går med ledarhund, utan det är fortfarande så att man måste vara med öronen och lyssna och framförallt hålla koll på vart man själv är någonstans så att man fortfarande kan dirigera sin hund, för annars så vet ju inte hon vart vi ska någonstans.
Mm.
Och sen kan det ju också uppstå situationer där det blir för tufft och för svårt för henne med väldigt mycket människor kanske, eller det uppstår ett hinder som hon inte kan ta sig förbi, då måste jag ta initiativet. Så att,
hur märker du det då?
Kommer man fram till ett hinder som det kan till exempel vara ett vägarbete som täcker hela trottoaren, då stannar hon. Jag kan också be henne att försöka söka runt det här hindret, och lyckas hon inte med det så stannar hon. Hon ska absolut inte gå ut i gatan, och då får jag ta fram käppen och kontrollera varför hon har stannat, och antingen släppa hundselen och ta käppen och orientera runt det här, eller att man med väldigt hög koncentration kanske dirigerar ut oss i gatan för att passera det här hindret då, så att.
Det låter som en väldigt obehaglig situation att hamna i för er båda.
Ja, fast jag tycker samtidigt att det är otroligt mycket tryggare än om jag skulle ha gjort det själv. Men man måste naturligtvis vara med och lyssna på trafiken, för hundar har ju inte koll på bilar i rörelse och kan hålla koll på cyklister och allting sånt, utan det får man fortfarande göra själv. Utan det är ju framförallt stillastående hinder och människor som de kan lösa åt oss då.
Mm. Hur länge har du haft Flinga?
Flinga fick jag 2011, så vi firar 5 år faktiskt i dagarna.
Mm.
Och hon är ju 8 år nu då, och det brukar man väl liksom säga är hennes bästa ålder, men det är också vår bästa ålder, därför att då har vi jobbat ihop ganska länge och känner varandra ganska utan och innan, och hon kan ju de här vägarna nu. Som jag sa, hon ska ju inte behöva hitta någonstans, men naturligtvis till och från jobbet och alla sådana här sträckor som man går väldigt ofta, det kan ju hon ju lika bra som jag nu, så att jag kan faktiskt säga nu går vi till tåget, och då vet hon av det sammanhanget, eftersom vi alltid gör det så bär jag av till tåget helt enkelt.
Och hur ser resten av tillvaron ut då, när Flinga inte arbetar?
När hon inte arbetar så är hon en vanlig sällskapshund i familjen, men framförallt är hon min hund. Och en hund behöver ju naturligtvis den vanliga omsorgen och intresset som en hund kräver. Så hon behöver ju mat och motion och kärlek och omtanke. Hon behöver, även om jobbet vi gör varje dag till och från jobbet i träning i sig, så behöver ju även både jag och hunden träna med varandra, liksom öva på. Ja, sådana saker som man kanske inte, man tänker sig rapportering, att plocka upp saker som man kanske inte stöter på så ofta. Så sånt måste man ju så att säga hålla vid liv om man vill ha det fungerande.
Så då har ni speciella träningstillfällen för sånt?
Ja, jag brukar lägga in sånt där i min vardag, att man liksom kanske tappar käppen eller tappar husnycklarna eller någonting sånt där. Så att vi har ingen sån där på lördag mellan 14 och 15 så går vi ut och tränar, utan det, mycket av det här kan man lägga in i vardagen också, att den här lydnadsträningen, att vara noga med att hunden sitter före mat och man säger varsågod, och att hunden accepterar att man kanske kammar och petar på tassar och i munnen och allting sånt där, att man gör den här vardagliga inspektionen för att kolla så att hon inte har skadat sig och sånt, så det är träning.
Du, det här som du sa, tappa käppen och nycklarna, vad gör hon då?
Egentligen så tappar man någonting så släpper man selen, och om man nu jobbar eller så, och så säger man ordet apport. Mm-hmm. Och då plockar hon upp det, och så ska hon då sätta sig fot vid min sida och ha kvar föremålet i munnen tills jag stoppar ner handen och tar tag i det och säger loss. Nu är hon ju lite van då, så att om jag går och tappar nycklarna eller käppen så plockar hon upp det ändå, men så att hon är väldigt duktig på det viset. Det är en väldigt på ett sätt väldigt fin relation, därför att hon springer alltid efter mig hemma och sådär när det är matdags, fast det finns många andra i familjen, så vet hon ändå vem det är som ger henne mat och vem som är i första hand rastar och omtanke och allting sånt där. Så att,
ja, för du lever ju ett väldigt aktivt liv. Du har en stor familj och du tränar mycket och är en engagerad person. Vad blir hennes roll i allt det?
Ja, hon är inte med just under min träning då, för jag cyklar och löptränar, då är hon faktiskt inte med. Men annars är hon med mig i stort sett dygnet runt. De gångerna jag lämnar bort henne per år är väldigt, väldigt få. Mm. Så att vi är nästan alltid tillsammans, kan man säga.
Mm. Nu är det alldeles strax dags att sluta arbetsdagen. Vad kommer hända nu?
Då så kommer vi helt enkelt att gå härifrån och gå till pendeltåget. Ibland via en liten rastrunda, men nu så tar vi rastrundan hemma vid. Mm. Det är lite nackdelen med att jobba här i stan, att det är ganska dåligt eller ganska långt till bra rastning. Så vi har en liten runda här som vi just har gått faktiskt. Så nu bär jag av till pendeltåget och mer ut på landet och gå där istället.
Mm, då följer jag med, så får vi se om vi alls kan prata här ute i bruset. Ska vi se vad som händer när hon får på sig selen då?
Precis, nu tar jag selen här från väggen.
Hon hoppar upp direkt.
Det här tycker hon är toppen, och det är det som är nyckeln till alla tjänstehundar egentligen, att de verkligen älskar att arbeta.
Ja, hon ser väldigt alert ut.
Ja, precis, och det skulle aldrig fungera om man inte tyckte att det var roligt.
Nu spänner du alltså fast selen. Hon viftar på svansen och ser väldigt nöjd och glad ut.
Ja.
Och så har du ett koppel som du sätter fast i selen.
Selen trär man över huvudet och spänner runt magen. Det var det lilla klicket man kanske hörde. Mm. Och sen så ett vanligt koppel som skramlar lite, som jag sätter runt hennes hals, precis som ett vanligt hundkoppel. Och det är det som är grundregeln, att selen är hennes verktyg, så jag får aldrig korrigera henne i selen, utan jag ska bara hålla i selen och hänga med. Men om det sker någonting, något knas, något hon blir störd av eller om hon gör fel, så är kopplet i mitt verktyg, så det får jag använda för att korrigera henne.
Mm. Då tar vi alla verktyg och går ut då?
Jajamän.
Ska jag försöka hålla mig undan så att jag stör i arbetet?
Så.
Och så ska vi åka hissen ner.
Ja, då trycker vi på hissen.
Och nu får inte jag prata med henne, eller?
Nej, precis. Man kan ju säga att man får inte distrahera hunden, så det innebär egentligen att inte störa henne överhuvudtaget. Och det kan ju faktiskt vara så att man inte ens ska titta på hunden på ett sånt sätt så att de brister i fokus.
Ska vi snart ut på gatan här, och det kan man märka redan nu att hon ser väldigt fokuserad ut.
Ja, så är vi höger. Höger.
Nu blev det genast lite kaosigt här.
Men vi kommer att ta en liten bakväg till pendeltåget för att få lite lugnare.
Mm. Och nu är det så stökig miljö här, så det är svårt för mig att gå bredvid dig med bandspelaren till och med. För det är så mycket folk och barnvagnar och rullstolar och folk och bilar.
Ja, det här är ju som sagt en jättetuff miljö. Både för oss människor naturligtvis, men även för hunden. Och vi ska ju tänka på att hon har ju sina ögon i våran knähöjd, där det bara är massa människoben, och det är tufft för dem att jobba i det.
Ja, jag förstår det, och det är fascinerande att titta på Flingan nu, för att nu är det som att hela hon är fokuserad. Det känns som att hon har sträckt på ryggen och kroppen är, hon utstrålar koncentration faktiskt.
Ja, det blir en helt annan hund. Hon är väldigt lekfull och glad som privathund, kan man ju säga. Hoppar och studsar och springer runt med små gosedjur i munnen. Men så fort selen kommer på så vet hon att då är det koncentration som gäller.
Men du, ni går väldigt fort. Nu går ni fortare än jag som seende brukar göra på trottoaren.
Ja. Både hon och jag jag går ju väldigt fort som individ. Man får ju som... När man får sin hund så att säga, så tar de ju ofta hänsyn till vad man själv är för person, om man är lång eller kort. Om man går fort eller långsamt och i vilken miljö man lever och så vidare. Mm. Så att hon är en sån hund som går ganska fort, och då får man ju anpassa också efter som sagt, den här miljön då. Så är det mycket människor så får man hålla igen henne lite grann. Så att jag hänger med och inte springer in i människor.
Nu mötte vi precis en fotgängare som ledde sin cykel på trottoaren och inte väjde. Men då vek flinga av lite till vänster, noterade jag.
Ja, just rörliga hinder som människor och cyklar är ju väldigt knepigt. Och, människor är ju svårt att beräkna också, för vi kan ju liksom, det kan ju bli så här knas att man svänger åt samma håll och så vidare. Så det är svårt för hunden att veta, men hon är ganska duktig på det.
Ja, jag såg det. Hur tycker du generellt att det är med bemötande från folk?
Bortsett från att allt fler inte vet vad en ledarhund är och så tycker jag nog att bemötandet är bra. Så det är väl egentligen inga stora problem. Ett problem är väl just det här som egentligen är ett problem för alla, att många går och tittar ner i sina mobiler och springer rakt in i varandra och sådär. Och det är ju också ett problem för oss då naturligtvis.
Hur menar du att allt fler inte vet vad en ledarhund är?
Nej, min känsla är att många inte vet vad ledarhunden är för någonting och vad den gör, och att jag som går med hunden faktiskt är synskadad. Den allmänna informationen är ju inte så jättebra. Alltså man går ju inte ut med liksom information om ledarhundar regelbundet så som det kanske gjordes på 90-talet, där vi var med i mässor och lite anslagstavla på tv och sådär. Så då visste ju alla vad ledarhunden var för någonting, och man trodde nästan att hunden var lite gudomlig som kunde hålla koll på rött och grönt ljus och sådär.
Ja, vad är den största myten om ledarhundar du har hört då?
Det är nog det här med att de håller koll på trafiken och rödljus åt oss, för att när vi står vid ett rödljus och det börjar ticka grönt så säger jag ju det här kommandoordet då till flingar för att börja gå. Och på lite håll så kan det nog se ut som att hon börjar gå när det blir grönt.
Ja.
Precis som alla andra. Så då lägger man det på hunden. Då tror man att det här fixar hon när det blir grönt. Så. Men det är jag som hör och kommenderar henne när det är fritt att gå.
Har ni olika kommandoord då för olika situationer?
Ja, man använder dels kommandot före när hunden ska börja gå.
Mm.
Och sen har man då de här vanliga höger och vänster. Och sen diverse sökkommandon då för att leta efter trappor och stolpar och kanter.
Mm.
Så det är några stycken som man använder.
Ja, nu är det stökigt och rörigt igen och mycket folk. Men nu väjer faktiskt de flesta artigt när du går förbi. Märker du det eller?
Oftast så...
Han ville säga någonting.
Ja, det var en bekant.
Jaha,
vad
är det?
ofta det är det som är lite fascinerande, att jag kan ju märka att hon väjer för saker. Ibland kan jag höra att det sitter människor på en uteservering, men ofta så vet jag ju inte varför hon väjer. Och jag tycker det där är lika häftigt varje gång man får en ny hund och går med en instruktör, och instruktören går bakom och berättar att nu väjde hon för en cykel och där var en uteservering och där var en grop i marken, och så att man verkligen förstår. Och alla vi som går med vit käpp också vet ju hur Stockholms gatumiljö kan se ut.
Mm.
Och att stå det 10 uteserveringar på rad så prickar man alla 10, det är liksom en grundregel.
Ja. Och nu passerade vi också en liten hund och då gav flinga henne bara ett vänligt men lite nonchalant ögonkast.
Ja, lite så. Ibland kan det också vara så att det sker när det blir så här störningsmoment att två hundar möts. De kanske inte riktigt förstår varandra, så kan det också bli en betydligt starkare reaktion från antingen flinga eller den andra hunden. Men ofta så fungerar det väldigt bra.
Mm.
och som nu, och så märkte jag inte ens att det var en hund vi mötte faktiskt. Annars kan jag känna på hennes steg att det händer någonting. Om hon ser någon hund som hon kanske tycker lite extra mycket om, så kan hon få en lite mer trippande gång och lite nästan så här lite höga steg liksom. Och då känner jag det direkt i selen, så då kan jag säga åt henne att skärpa sig och jobba istället. Så selen säger väldigt, väldigt mycket.
Nu händer det två saker här på kort tid. Dels så kom det en annan hund som hon faktiskt reagerade på, och sen råkade ni gå förbi.
Då skippade hon det och reagerade lite på den här hunden istället och gjorde något litet skutt.
Men då kände du att ni hade gått för långt?
Ja, precis. Då märkte jag att vi hade passerat den här lilla infarten. Och det är sånt där. Man måste helt enkelt hitta ganska bra själv och hela tiden vara med på. För det är fortfarande hundar.
Mm.
Där händer det lite igen.
Mm.
Och här vet jag faktiskt inte varför hon skippade och svänga vänster. Det är lite viktigt att komma ihåg också att det är djur och hundar vi jobbar med och inga maskiner, så att de testar oss hela tiden. De har bra och dåliga dagar precis som vi, och det kan uppstå, som det gjorde nu då, ett störningsmoment i form av en annan hund.
Eller en reporter med bandspelare.
Eller en reporter. så det kan hända, och det är väl det som gör det lite härligt också, att det faktiskt är, man känner att man är det med en levande varelse.
Men om det ändå finns en viss osäkerhet hur hon ska reagera, gör inte det att du blir lite rädd då?
Jag är inte rädd kanske, men beroende lite på vad man har för hund, så kan man ju kanske känna sig lite spänd inför vissa situationer. Jag har aldrig varit med om att det har hänt något farligt för mig, men just det här, när möter vi en hund som kanske kommer för nära och hur ska hon reagera då? Det är ju ett litet problem att andra hundägare kanske håller sina hundar lite nära och inte ser till att vi människor är emellan.
Mm.
Men att man hela tiden försöker vara med och lyssna och se vad som händer.
Mm.
Som nu när vi gick och pratade, så skulle hon ha stannat vid den här trottoarkanten.
Mm.
Men då passade hon på att kliva ner för den, så då blev det lite korrigering här. Och då backar man tillbaka och står lite extra länge här för att visa henne att det är faktiskt det här som gäller. Och nu går vi på färg. Så då går vi rakt.
Så det här var en liten uppfostringsstund helt enkelt.
Precis.
Nu var det ett väldigt tydligt exempel på när folk inte viker undan, för det kom fyra personer på led på den här trånga trottoaren. Och det verkar inte alls som om de förstår att du inte ser dem.
Nej, jag tror att det är så faktiskt. Och det är svårt för mig att avgöra när man är själv vad det beror på, om det är mobiltelefoner eller om det är okunskap eller bara Stockholms stress.
Ja, precis. Det kanske är en blandning av allt.
Och där får ju vi försöka anpassa hastigheten efter liksom miljön.
Mm. Och nu är vi framme vid pendeltåget.
Och nu när vi kommer fram till trappan här, så stannar hon med fötterna ovanför det första steget.
Mm.
Tills jag kommenderar före. Så går vi.
Så gör hon det igen på den här avsatsen.
Nästa trappa, ja, precis. Så att vi inte ramlar ut för båda två.
Och nu kommer vi ut på perrongen. Hur hanterar hon perrongen då?
Ledarhunden är ju tränad att följa kanter, så att egentligen så är det ju här då antingen perrongkanten som är till vänster, eller om det finns någon som här då pelar rad att följa. Men nu tycker jag det är väldigt bra med de nya pendeltågstationerna, de här ledstråken som finns. Då kan man lära henne att det är de som man betraktar som kant, så slipper vi gå så jättenära själva riktiga perrongkanten.
Ja, just det.
Så nu går hon på det här sträcken som man annars följer med käppen då.
Mm. Men hon får inte följa med överallt?
Nej, och det är ju baksidan av ledarhund, och det är ju tillgängligheten i samhället som på sina håll brister. Och det är ju, kan ju vara sådana ställen som restauranger och teatrar och biosalonger och gym har ju varit väldigt aktuellt. Medan det på vissa andra ställen i samhället går hur bra som helst. Och det är ju mycket till hänvisat till allergi då.
Mm.
Och, men däremot så har jag ganska stor erfarenhet av sjukhus och jag har sprungit på vårdcentraler och tandläkare och där det borde vara ett allergiproblem och på barnsjukhus och sådana saker. Och där är det i princip aldrig något problem att ha med mig hunden och det är väl en kunskapsfråga naturligtvis. Där vet man att hur det är.
Mm.
Men det är ett stort problem, man blir ju begränsad. Men, och det gör ju att man anpassar livet på ett sätt som kanske inte stör mig så mycket nu. Om jag ska gå ut och äta så går jag till ett ställe där jag vet att det funkar bra med hunden. Men det går inte att vara spontan.
För det är ju upp till krogägarna själva om man får ta med hund eller inte.
Ja, fortfarande så finns det ju ingen lagstiftning. Så att, vill de tillåta hunden i lokalen så finns det lagstöd för det.
Mm.
Men det finns inget som säger att de måste.
Ingen skyldighet, nej precis.
Nej.
Och nu passar Flinga på att lägga sig ner och vila lite här på perrongen medan tåget rullar in, men det är okej.
Precis. Så fort man står still mer än 30 sekunder så tycker hon att det räcker och lägger hon sig ner. Och hon är ju så van vid det här så att hon ligger tills våra tåg kommer.
Och nu kommer tåget in på stationen. Får vi se hur det går till nu då? Hur vet ni hur ni ska komma in?
När jag hör att tåget har stannat och dörrarna öppnar sig så säger jag åt Flinga att söka in. Och då kan hon hitta dörrar. Och sök in. Så väntar vi lite. Hoppar.
Det här gick jättebra. Nu är vi ombord. Hur gör du om du vill sitta på tåget nu då?
Jag brukar vänta till, i det här fallet då, när vi passerar T-centralen och de flesta kliver av. Så brukar det vara lättare att hitta en ledig plats.
Mm.
Jag tycker det är ganska bökigt att leta.
Nu är jag med så nu kan jag leta. Vi går hitåt. Och så tänker jag att Flinga får plats längst ut där.
Ja.
Går det bra?
Det är jättebra.
Kom. Så. Och nu väl ombord så tar du av selen.
Ja, precis. För nu kryper hon in mellan mina ben under sätet och då är helt plötsligt den här selen ganska otymplig. Så att hon inte liksom fastnar i stolar och sådär med selen.
Mm.
Och sen ligger hon bekvämare också utan den här selen på sig.
Kan inte Flinga hjälpa dig att hitta en plats?
Flinga kan man be att hon ska söka en bänk och då kan de leta efter klassisk parkbänk så att säga utomhus och även också inomhus på tåg då. Men här är det ofta så mycket människor och som säten är konstruerade, man sitter fyra mot varandra ibland och ibland så sitter folk på det yttre sätet och då har hon svårt att visa mig att det kanske finns en plats innanför.
Mm.
Så det är en riktigt bökig miljö.
Mm. Varför blev det just Flinga?
Ja, det ska man egentligen fråga ledhundsverksamheten. För en dag så ringer någon bara och säger att nu har vi en labrador till dig som heter Flinga som vi tror kommer att passa. Och då säger man ju naturligtvis ja. Man får ju också en liten porträttbeskrivning av hunden, vad hon är för typ av individ. Och så man hör då att det här låter rätt.
Och hur lång tid tar det för dig att känna att det här är rätt hund?
Med vissa hundar går det fortare. Med den här hunden var det definitivt kärlek med första högomkastet.
Mm.
Och sen blir det ju så att ju mer man jobbar ihop desto fortare går det. Jag tycker att vi var igång väldigt bra kanske efter ett halvår eller man säger ju liksom generellt ett år så har man jobbat ihop sig då.
Mm.
Och det där varierar lite då.
Men du är efter alla år med ledarhund fortfarande överlycklig?
Ja, efter 23 år som hundförare och med femte hunden så händer det faktiskt varje dag att jag känner mig så här fånigt fascinerad och tycker att det är stört häftigt fortfarande. Och då har man ju ändå som sagt viss vana, men när man liksom förstår vad hunden gör för en och hur det skulle ha varit utan hund. För det kommer man ju också ihåg naturligtvis.
Mm.
Så Det händer varje dag. Hela tiden uppstår sådana situationer där man inser att det här var en otroligt stor hjälp. Alla ledarhundsförare kan nog berätta mängder med historier när hunden liksom räddade tillvaron. Och allt ifrån när man tappar nycklar i snön till att gå vilse på oplogade vägar. Och vips så är man bara hemma vid porten igen och så vidare. Så att det finns mängder med sådana situationer hela tiden.
Mm. Tack så mycket för idag.
Tack själv.
Vi hörde ledarhundsföraren Joakim Nömell berätta om tillvaron med sin ledarhund labradoren Flinga.